varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. Ny höst, ny säsong och vi inleder podden med lite akademiskt tema i år. Jag som leder podden heter Olof Brandt och med mig i samma rum idag har jag Mikael Tellbe. Välkommen.
Tack.
Jag bad en av dina kollegor att skriva en presentation om dig så du skulle slippa presentera dig själv. Du har ju varit med i podden förut så att vill man lyssna på din egen presentation kan man väl gå tillbaka. Så jag bad Tommy Wasserman att sammanfatta lite vem du är och han skrev ungefär så här. Mikael Tellbe är en boråsare född 1960, make och pappa till två utflugna tjejer, inbiten fågelskådare och uppskattad bibellärare. Han är mångårig lärare i Nya Testamentet vid Örebro teologiska högskola och har i sin egen forskning specialiserat sig främst på Paulus och Uppenbarelseboken. Nu är han aktuell med ännu en ny bok där han ställer sin gamle bekant Paulus mot väggen i bästa Janne Josefsson-stil.
Tack för det.
Känner du igen dig i...
Ja, det var ju mycket som stämde där. Det var möjligtvis det här i bästa Janne Josefsson-stil som man kan diskutera. Men...
Ja, det är det vi ska göra idag.
Ja, precis.
Vi ska ju mycket riktigt också prata om Paulus och om din nya bok som ju då heter Paulus mot väggen. Och innan vi hoppar dit så tänkte jag att ställa en fråga. Vad har du läst något över sommaren?
Jag har läst lite grann över sommaren, både skönlitteratur, men också när jag läst lite teologi. Vi ska dra igång masternivå på våra studier här till hösten, eller våra program. Så då ska Roland Spjut och jag ha en kurs i hermeneutik, bibeltolkar och bibeltolkning genom historien. Så då har jag läst lite litteratur för att förbereda det här.
Är det ny litteratur eller gammal litteratur?
Ja, det är både och. Jag har försökt framförallt koncentrera mig på litteratur som gör de här historiska svepen och hur det har sett ut i kyrkan från första århundradet fram till idag med förståelse av vad bibeltolkning är för någonting och det vi kallar för hermeneutik. Så att nej, annars försöker jag ju läsa lite sådär brett, men det har varit mycket praktiskt jobb i sommar också som gör att jag har släppt litteraturen.
Okej.
Jag håller på att greja med huset.
Ja. Du har alltså skrivit en bok här om Paulus som vi ska ta oss, vi ska inte ta oss igenom den, vi ska titta på den. Det är nästan 400 sidor med alla noter och rekommendationer till läsningar och så vidare. Du har ju tidigare skrivit en del böcker om, ja, men som din kollega presenterade, om Uppenbarelseboken, om Första Korintierbrevet. Vad var det som gjorde att du kände att du ville skriva en bok just om Paulus?
Ja, Paulus har ju varit lite grann centrum för mina egna studier och forskning de senaste 30 åren. Och jag har ju skrivit introduktion till Paulus, jag har skrivit en avhandling om Paulus, jag har skrivit en hel del artiklar om Paulus och undervisat i olika sammanhang, så Paulus har liksom ständigt återkommit till Paulus och sen gick jag och funderade på lite grann det här, hur man ska popularisera den paulinska teologin och forskningen, hur den ser ut. Och då föddes för några år sedan den här tanken på att göra en bok utifrån populära frågeställningar som eller vanliga frågeställningar jag mött på angående Paulus genom åren och ta min utgångspunkt i de frågeställningarna. Vem var han? Vad var det för fel på judendomen? Tänkte han verkligen starta en ny världsreligion? Trodde Paulus verkligen att Jesus var Gud? Vad hade Paulus emot kvinnor? Alltså mängd sådana här frågor listade. Jag hade 12 frågor från början och till slut så blev det 18 frågor. Ju mer jag började skriva och jobba med det här så väcktes nya tankar.
Så är det, nu kan du äntligen säga när folk kommer fram och frågar dig på bibelskolan, så det finns i en bok, du kan läsa.
Ja, precis, det kan man alltid göra. Jag har ju samlat material, föreläsningar, artiklar, böcker och så här som jag liksom kokar ner och presenterar i det här formatet. Och det är för mig ett försök att göra Paulus tillgänglig. Det här, jag sa till någon att det tog mig 4-5 månader att skriva den här boken, men 30 år att forma själva innehållet. Så det är väldigt mycket att jag skriver ut hur Paulus forskning ser ut, men jag skriver också ut mig själv väldigt mycket, så att säga, var jag landar, jag tar ställning, jag sätter ner foten i vissa frågor och sådär. Så det är både ett försök att skriva introducerande, men också skriva mer personligt. Så att det är ett sätt att paketera Paulus och Paulus budskap som jag har hållit.
Titeln är ju onekligen rätt fångande. Paulus mot väggen, 18 raka frågor och lika många försök till svar. Är det din egen titel?
Det är min egen titel och det är den jag jobbar med från början och som förlaget också tog. Det är ju lite grann det här att ställa raka frågor. Men sen vill jag ha med det här och lika många försök till svar. Mm. Därför att många av de här frågorna är ju omöjliga att besvara fullt ut. Och sen är det också mina försök till svar. Det understryker jag väldigt tydligt. Mm. Att det går att svara på annat sätt och jag kan inte svara, liksom redovisa alla möjliga tänkbara svar på de här frågorna. Jag försöker att skissa på hur landskapet ser ut och så försöker jag visa en väg som jag har valt i att välja och hur jag läser Paulus. Mm. Så att jag skriver det förordet att det här är tydligt mina försök till svar också som jag står för och redovisar och bjuder in till en dialog. Att reflektera. Jag tror ju att, eller jag är övertygad om, ska jag nog säga, att det behövs litteratur som får kristna att reflektera över självklara sanningar och uppfattningar. Mm, mm. Och den här boken kan ju ibland upplevas lite provocerande, men också kanske frigörande, men också problematiserande. Man kan uppfatta den på lite olika sätt. Men jag sticker ut hakan lite grann i en del frågor. Jag tar till exempel upp den paulinska försoningsläran. Trodde Paulus verkligen på en gud vars vrede kan stillas med offer? Alltså den här klassiska, det man brukar kalla för den objektiva försoningsläran. Stod Paulus för det? Och Paulus står ju ofta i centrum av hans bibeltexter i den diskussionen. Eller den här frågan, trodde Paulus verkligen att Jesus var Gud? Det är också en fråga som jag tycker att många kristna har alldeles för självklart svar på den. Alltså vi kommer utifrån trinitaritetsbekännelserna på 300-400-talet och självklart Paulus ser Jesus som Gud. Och jag försöker problematisera kring det. Paulus som fostrad i judisk monoteism där det bara finns en gud. Är det så självklart att han bekänner Jesus som gud till oss? Och där vill jag hävda att han undviker det i det längsta att använda ordet theos, gud, utan han använder det mer specifikt för Gud Fadern. Och han löser det genom att kalla Jesus för Herren istället, som blir ett sätt att säga att Jesus är Gud, men han säger ju faktiskt aldrig det, vill jag hävda tydligt i sina texter, att Jesus är Gud, som typ Johannes gör. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Du hittar inte den tydliga, specifika bekännelsen hos Paulus, vill jag hävda. Det finns ju två texter som diskuteras i det här och jag vrider och vänder på det. Ibland så tror jag ibland att vi har för lätt att komma till slutsatsen att Paulus säger Jesus är Gud, oreserverat. Mm. Jag tror att han landar mer eller mindre där och Men man måste också skilja mellan den paulinska teologin och den johannesiska teologin när det gäller hur explicit man är på den här punkten.
Mm. Vem är boken för? Du talar om vanliga kristna eller att kristna skulle behöva reflektera mer över vissa frågor. Vem hade du i åtanke när du skrev boken?
Ja, som författare är det alltid jätteviktigt att veta vem man skriver för. Så det liksom måste man klargöra från början. Och jag tänker mig gruppen bibelintresserade som vill reflektera kring bibeltexter. Jag tänker studenter som går en bibelskola eller läser teologi. Jag tänker mig kristna ledare, präster, pastorer som reflekterar över teologi. Jag har sagt när jag Libris fick det här manus att det här är min svåraste bok som jag ger ut på Libris. I betydelsen att den kräver mer av sin läsare. Och jag har försökt att popularisera så mycket, men risken när man populariserar är ju också att man generaliserar för mycket. Och man gör uttalanden utan att föra tydliga resonemang kring det. Och det gör jag i den här boken också, därför att det är omöjligt att redovisa allt. Men jag ville skriva en bok som var lite mer redogörande, problematiserande, resonerande och så vidare. Så att, och då är jag ju medveten om att ju mer jag kräver av läsaren, ju färre läsare får jag, eller jag når inte så brett.
Nej.
Den här boken skulle ju naturligtvis kunna skrivas kortare och ännu enklare, men jag vill inte skriva det. Därför att jag ville skildra hur man har resonerat kring olika frågor när det gäller Paulus och Paulus till budskap.
Mm. Vi ska komma tillbaka till den här, det du säger om problematisera om en liten stund. Men innan dess, du sa du började med 12 frågor.
Mm.
Det blev 18 till slut.
Mm.
Har du sett under de här 30 åren du har i någon mån samlat material då, att några frågor har blivit mer aktuella, andra har blivit mindre aktuella? Kan du se någon trend kring de olika frågorna som du ändå tar upp?
Ja, det är ju alldeles tydligt att frågorna kring judendomen, vad Paulus menar med rättfärdiggörelse genom tro, Paulus mission bland icke-judar, alla de frågorna har hamnat allt mer i fokus i den moderna Paulusforskningen. De frågorna diskuteras väldigt mycket, inte minst hans relation till judendomen och hur man ska uppfatta Paulus som jude. De frågorna diskuteras ju mycket i Paulusforskningen. Jag kan inte säga att det är frågor direkt kanske som har försvunnit. Det är möjligt att de har försvunnit utan att jag riktigt lade märke till dem. Men
tonats ner, skrivs inte lika mycket om.
Ja, det finns ju sådana här frågor som ständigt lever kring Paulus. Alltså Paulus förstås av kvinnan, eller Paulus förstås av sexualitet. Och inte minst homosexualitet är ju en sån här fråga som har blivit allt mer aktuell, men var också aktuella för 30 år sedan. Så det finns ju en del sådana här klassiska frågor kring Paulus som man alltid har ställt. Och sen är det andra frågor som kanske är mer tidstypiska.
Mm. Har du märkt någon skillnad? Det här är ju från forskarperspektivet i någon mening, men har du märkt någon skillnad om man tittar på studenter eller bibelskoleelever eller andra som ställer frågorna till dig? Är det några frågor som har bubblat upp, eller är det ungefär samma frågor som ställs också under 30 år?
Ja, kanske. Alltså rent generellt så kan man nog säga att bibelläsare i allmänhet vågar ifrågasätta mer idag än vad man gjorde för 30 år sedan. Att Paulus är inte så självklar, eller man är tydligare med sin kritik av Paulus. Eller att jag förstår inte Paulus, eller Paulus han är kaxig, självsäker och så vidare. Att man säger det tydligare även inom kyrkan. Där tycker jag det finns en viss skillnad, och det tror jag har att göra med hela att vi fostras till tydligare kritiska läsare. Och vi tar med oss även det naturligtvis när vi läser Paulus och bibeltexter, att vi läser dem mer kritiskt än vad man kanske gjorde för 30 år sedan, om vi tar det.
Mm.
Och det är en jätteskillnad på om vi tar 100 år.
Mm.
Hur man läser och förhåller sig till de så kallade heliga texterna.
Mm.
De är inte självklart heliga, och Paulus är självklart inte helig för en bibelläsare. Utan man liksom, alltså rent generellt så kan man säga att folk har större problem med Paulus än med Jesus. Alltså, generellt att Jesus, han säger mycket bra. Och så, även om Jesus kan vara arg och snäsig och svår, så har ju generellt bibelläsare mycket större problem med de betydligt mer personliga Paulusbreven. Paulus, för det första skriver ju Jesus, vad vi vet, ingenting själv. Och Paulus, han skriver ju brev själv där han är arg, han är förbannad, han är glad, han är frustrerad, han är upprymd och så vidare. Så det är ett sånt känslospektra, och han säger saker som vi stöter oss lättare med. Sen utvecklar också Paulus betydligt mer av teologi, skulle jag vilja säga, än vad Jesus gör i en bemärkelse. Jesus, där finns naturligtvis mycket teologi, men vi skulle inte veta någonting om innebörden, knappt i alla fall, av Jesu död om vi inte hade haft Paulus i den kristna trosläran. Eller anden och andens gåvor, församlingen, det vi kallar för eskatologi och så vidare. Så Paulus har ju format den kristna teologin väldigt, i väldigt hög grad. Och därför så finns det betydligt mer uppfattningar om Paulus, och modern läsare reagerar tydligare på Paulus och det han säger. Och där kommer ju till exempel sådana frågor som ligger i ropet då, kring kvinnan, kring sexualitet, som jag nämnde.
Mm.
Som man liksom ofta upplever Paulus som problematisk på olika sätt. Eller kan göra det i alla fall.
Jag tänker precis på det när jag tittade igenom listan på frågor. Så finns det ju en del frågor som du säger är väldigt så här, ja men det där kan jag se att vilken bibelskoleelev som helst som ska fördjupa sig i Bibeln ställer som frågor, till exempel då om kvinnor eller sexualitet, eller kanske frågan som du sa om Paulus är så kaxig, kärv och kärlekslös som du skriver.
Mm.
Men sen finns det andra frågor som jag tänker att många i kyrkan tar för ganska självklara, och du var inne på det för en stund sen. Det var det jag ville komma tillbaka till. Så nu gäller inte lagen längre, till exempel.
Mm.
Eller vad visste Paulus om Jesus, och trodde Paulus verkligen att Jesus var Gud, som jag läste på tåget på vägen hit.
Mm.
Vad ser du som fördelen med att en kristen människa som antingen är på väg in i tron, bibelskola, eller som kanske har levt ett liv i kyrkans kontext. Vad är fördelen med att problematisera sådana frågor?
Ja, fördelen. Jag tror att vi alla i olika grad och i olika tidpunkter i våra liv behöver bearbeta vad det är vi tror på. Och när man blir en kristen människa och kommer med en församling, så får man ofta också ett paket med en viss förståelse av bibeltexterna, med en viss förståelse av den kristna tron, som inte alltid är självklar. Den kan ju vara präglad av just det kyrkliga sammanhang jag kom med. Jag kan ju komma i en pingkyrka eller från ett lutherskt håll, eller komma i en annan kyrka där man får med sig också en viss teologisk paket och färdiga svar på frågor. Och det är ju en erfarenhet jag har mycket från att undervisa på en teologisk skola. Att många människor har behov av att bearbeta det här.
Mm.
Är det så självklart det jag har med mig? Ja, men det har jag ju liksom aldrig tänkt igenom själv. Det har alla andra sagt till mig. Och jag tror att vi lever i en tid där det finns ett stort behov av bearbetning, och det har att göra med också det jag säger, att vi är mer kritiska läsare. Det innebär också att vi också är mer kritiska till det vi självklart har med oss. Och vi är mer fostrade och tränade i att tänka kritiskt, och därmed tror jag också att vi behöver också bearbeta vår tro. Inte för att plocka sönder den, utan i den betydelse att jag plockar sönder den och inte får ihop den igen. Utan det här är ett sätt för mig att titta på trons beståndsdelar, i en mening plocka isär dem, men också plocka ihop dem och försöka skapa en slags förståelse för Paulus och Paulus teologi och budskap.
Mm.
Så jag tror ju att alla kristna är i behov av bearbetning, förr eller senare.
Mm.
Och jag har träffat så många genom åren som lämnar kyrkan just därför att man inte har bearbetat sin tro, eller man inte ens har upplevt att det finns rum att ställa de svåra frågorna.
Ja. Mm.
Och man liksom, det finns ingen teologisk bearbetning, utan bara en bekännelse som man ska liksom ställa sig bakom.
Mm.
Och jag menar inte att det är fel att ställa sig bakom en bekännelse, men det finns ett behov också att bearbeta.
Jag såg senast på någon vän som delade på Facebook här i morse, tror jag, en pastor i en stor församlingsrörelse, ganska karismatisk, som hade lagt ut någon form av nu lämnar jag tron bekännelse på Facebook, där andemeningen, om jag förstod det rätt, nu har jag bara läst ett utdrag på Facebook än så länge, så att jag, med risken att säga för mycket, så lät det som att mycket av andemeningen handlade om att i det sammanhang där han var så ställdes inga frågor. Allt var självklart, och när han sen närmade sig och insåg att, när han läste själv och insåg att det var inte så enkelt, så fanns det ingenstans att ställa frågorna.
Nej.
Och då till slut så hade han tagit beslutet att lämna då.
Och
det är ju någonting som jag tänker att vi verkligen behöver hjälpa varandra. För att jag tror att många gånger så backar man lite på ordet kritisk läsning. För att jag vet ju att du menar någonting annat med det. Men i dagens samhälle så menar man ju många gånger, när man menar kritiskt, så menar man negativ.
Ja.
Och det är ju inte det du gör i den här boken. Jag vet inte om... Jag har läst kanske hälften av kapitlen nu. Jag har hoppat runt lite för att få en uppfattning lite grann om vad du gör. Och om jag får beskriva ett modellkapitel, får se om du håller med om att det är ungefär så här du jobbar. Men det känns som att en idé med kapitlen ganska ofta är att du beskriver en frågeställning. Även i titeln då på kapitlet, såklart. Sen försöker du beskriva någon slags historia bakom den frågeställningen. Har den sett olika ut i urkyrkan, i reformationen, i upplysningen eller var du nu dyker ner? Och sen kommer du in på, i alla fall ofta, 1900-tals forskare. Och sen försöker du titta på de här lite olika vinklarna som finns och formulera din egen då ståndpunkt. Har jag uppfattat ungefär arbetsmodellen?
Ja, den är inte så konsekvent genomförd, men det är ju så man får jobba. Man måste, för att kunna leda en läsare fram till någonting, så måste man skildra vilket landskap man ska behöva navigera i. Och det försöker jag göra genom att skildra lite Paulusforskning. Sen försöker jag hitta en väg fram bland de här ibland väldigt svåra frågorna. Men det är ju helt riktigt att när jag säger kritisk läsning, så är det mer prövande läsning.
Ja.
Att man ställer frågor, det är inte att man närmar sig den kristna tron med en negativ hållning. Utan när man ställer kritiska frågor, så är det att man vill pröva frågorna. Utan att vara vare sig på förhand negativ eller positiv.
Mm.
Utan är beredd att pröva, det tror jag behövs.
Min uppfattning är ju att du lyckas. Det är alltid en fara att boka en podcastintervju innan man har läst boken, vilket vi gjorde i det här fallet. Men jag känner ju den ganska väl, så att jag kände en viss trygghet i det. Men det känns ju verkligen som att du, som du säger, jag blev lite förvånad när jag väl började läsa boken över att den var lite svårare än vad jag förväntade mig. För jag förväntade mig en väldigt populär vetenskaplig i någon mening bok då, på populär teologisk. Men där du går något snäpp mer på djupet och på vad ska jag säga, bredden av teologiska spörsmål som finns. Mm. Men att du samtidigt håller en linje där du vill även berätta vad du själv tänker i slutet. Så att du, i och med att du måste uttrycka dig kort, så blir det ibland, här är en åsikt, den håller jag inte med om. Och så på två meningar säger du varför. Mm. Vilket ju i ett rent akademiskt sammanhang kanske är för kort. Men hur viktigt var det för dig att få säga de där? För många gånger så lämnar man ju frågorna öppna.
Mm.
Just att få, nej men det där håller jag inte med om. Det där håller jag inte med om. Här någonstans placerar jag mig.
Ja, det är ju ett jävla, alltså man kan ju skriva en bok på olika sätt. Man kan ju liksom ha den där mer den här objektiva hållningen. Man vill redovisa för olika uppfattningar. Sen får läsaren själv bestämma.
Ja.
Ett annat sätt är ju att göra som jag har valt att göra. Att, ja men det här är jag. Jag säger inte att jag nödvändigtvis har rätt, men så här resonerar jag kring en fråga. Och det är ju på, det är olika sätt att skriva. Det är ju, jag menar, risken med att skriva det mer objektiva är att man lämnar läsaren helt och så är man lite förvirrad. Men det kan också ha sina fördelar att man känner att man själv får ta ställning. Risken med att skriva som jag gör är ju att man kan tro att jag tror att jag alltid har rätt. Och att jag kan vara liksom självsäker och sådär. Men för mig har det varit liksom mer, ja men så här resonerar jag.
Mm.
Du får ta det som du vill. Och jag säger ju tydligt i mitt förord att jag vill skapa reflektion och dialog.
Mm.
Inbjuda till samtal. Därför att flera av de här frågorna, och det visar jag också, är också öppna. Man kan resonera på andra sätt. Men ett sånt exempel är ett exempel. Jag skriver ju ut mig själv i alla de här 18 frågorna. Men det finns ju frågor där man tydligt kan resonera på annat sätt.
Mm.
Och det visar jag ju att man kan också göra, även om jag ändå väljer en viss väg.
Mm.
Och när jag väljer en viss väg så ibland förklarar jag det mer utförligt. Ibland så gör jag det bara genom några korta meningar.
Mm.
Och då får man... Det går inte att redovisa liksom alla möjliga argument för alla vägar jag inte går in på och så vidare. Så att det, man får ju ta det så här. Jag har ju försökt ändå göra så enkelt som möjligt genom att inte ha för mycket referenser i text, utan skapa fotnoter och ge litteraturrekommendationer i fotnoter och i slutet av varje kapitel. Så den läsare som vill läsa mer kan ta sig vidare och fördjupa sig i varje enskild fråga.
Precis. Och det är där jag också tänker att som en orolig läsare som kanske känner att oj, det här med kritik eller problematisering låter som svåra saker, det låter som någonting jag egentligen inte vill göra med min tro, skulle jag ju säga att det här är en handboken låt i, men en boken då där man får en fast hand att hålla i när man resonerar på ett sätt som jag själv personligen uppskattar väldigt mycket när jag läser, för att du avslutar ändå varje kapitel med att ja, men här kan man landa.
Mm.
Där det inte blir, som du sa, ett där det bara plockas isär och man lämnas vind för våg och man känner sig mest lite förvirrad. Och det uppskattar jag väldigt mycket personligen, så att om du lyssnar och känner att men oj, jag vill inte problematisera för mycket, så är det ändå en ganska trygg problematiseringspartner, eller?
Ja, det kan man nog uppleva på olika sätt, men jag är ju inte ja, men jag landar ju i många, jag ska inte säga konservativa svar eller traditionella svar, men jag andra sidan inte den som provocerar i onödan heller. Däremot så vill jag ju liksom få läsarna att tänka till och reflektera.
Ja, men vi kan ta ett sånt kapitel bara för att få läsarna eller lyssnaren att förstå lite grann vad du gör.
Mm.
Jag tänker då särskilt på kapitlet. Trodde Paulus verkligen att Jesus var Gud?
Mm.
Och här skulle ju säkert många kristna svara, ja, det gjorde han väl. Mm. För det är väl så det är.
Mm.
Och som du nämnde här tidigare, att många gånger så läser man då Paulus genom 300-talet, 400-talets trosbekännelser.
Mm.
Men i din genomgång visade det sig att det var kanske inte helt självklart. Och jag bara berätta innan du tar vid om min upplevelse av att läsa det kapitlet.
Mm.
Så hade jag verkligen den här känslan av en resa genom kapitlet där, oj, nu skakar det lite här. Det här var lite svårt, nästan lite jobbigt. Oj, är det inte så att Paulus, har han hamnat i Bibeln av misstag här? Han kanske står för någonting helt annat. Han kanske är jude egentligen.
Mm.
Och sen ändå mot slutet så landar du i en ganska mjuk landning, får jag väl säga då, i sammanhanget. Men ta det som exempel bara och led oss igenom, utan att skriva ut hela kapitlet i ljudformen. Varför ställer du ens frågan? Vad är det som gör att den frågan är aktuell att ställa?
Ja, det har ju att göra med att jag tycker att när vi talar om det vi kallar för kristologi, alltså förståelse av Kristus, så tycker jag att vi generellt kommer med för många självklara svar som har givits om oss genom kyrkans historia, framförallt bekännelse från 2, 3 och 400-talet, när de, alltså frågan om sann människa, sann Gud, frågor kring treenigheten, om Jesus som Gud och så vidare. Och de frågorna är för mig det finns olika nyanser och svar på dem i olika, beroende på vilka bibeltexter man landar i. Alltså som jag sa, Johannes är den som är tydligast. Och den som kanske är otydligast för mig är Markus. Mm. Och någonstans där emellan ligger Paulus. Den nytestamentliga teologin var, brukar jag säga, work in progress. Det vi möter i Nya Testamentet. De tidiga kristna satt inte på en färdig troslära år 30 eller 40 eller 50, utan man håller på och formar en teologi utifrån frågor man möter. Och här ställer jag ju frågan om Paulus som och jag har ju tecknat den bilden i ett kapitel av Paulus som en långt skolad farisé i ortodox judendom. Och han är naturligtvis fostrad med en sträng judisk monoteism. Det finns bara en gud.
Yes.
Det bekänner en jude 3 gånger om dagen i den judiska trosbekännelsen Shema. Och den frågan ställer, hur kunde Paulus komma till insikten att Jesus var Gud? Och den frågan tycker jag är intressant. Det är alldeles tydligt att Jesus bekänns som Gud i Nya Testamentet, återigen i Johannes texten är det tydligt, men i Paulus texten är det inte sådär jättetydligt, alltså, och då menar jag att ordet theos, Gud, är ett ord som Paulus normalt reserverar för Gud Fadern.
Mm.
Det vill säga, han kallar inte Jesus för theos, möjligtvis i 2 bibeltexter som jag diskuterar, Romarbrevet 9 och 5 och Titus 2 och 13. Och de texterna är inte heller självklara.
Nej, det är intressant att du går in i översättars svårigheter i de texterna,
ja,
i några sidor.
Ja. Och då är det klart, då uppfattar bibelläsaren mig som problematiserande. Mm. Jag och Paulus säger inte att Jesus är Gud. Men det jag vill visa att ja, han gör det egentligen indirekt i att han talar om Jesus som Herren, Kyrios, som där han plockar upp många gammaltestamentliga texter som handlar om Kyrios, Herren, som är Gud. Men han börjar använda det här om Jesus. Så jag menar ju att det här är hans sätt att lösa frågan om Jesus är Gud. Ja, Gud för Paulus, theos, det är Gud, Fadern, Skaparen. Medan Jesus blir Kyrios. Och här är jag, följer jag ju ett antal forskare som menar att 1 Korinthierbrevet 8 är kanske nyckeln till att förstå hur Paulus tänker. För där använder han den judiska trosbekännelsen. Herren är vår Gud och Herren är en.
Mm.
Och den återspeglas i 1 Korinthierbrevet 8, 5 och 6. där Paulus tycks, när han säger att Herren är vår Gud, Herren är en, så plockar han upp det här och talar om att vi har en Gud och vi har en Herre, Jesus Kristus. Han plockar upp det där och så har han plötsligt både, han skiljer på Gud till oss och på Kyrios. Samt som han bygger på Shema, den judiska trosbekännelsen där den lyder att Herren, vår Gud, är en. Och det där är ju ett väldigt sinnrikt sätt, om det nu är korrekt, vilket jag lutar åt tillsammans med många andra naturligtvis, att här löser han den där stora frågan fortfarande vara monoteist,
ja.
Och samtidigt bekänna både Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Samtidigt problematiserar jag ju det lite grann, därför att jag tycker, inte minst det första Korinthierbrevet, att det finns en slags subordinationstanke, det vill säga tanke om underordnade inom gudomen hos Paulus, eller inom gudomen hos Paulus, där han i tre texter i första Korinthierbrevet talar om att också sonen ska underordnas fadern och så vidare. Det jag landar i efter att ha diskuterat de här olika texterna, även treenighetsfrågan och även frågan om bön till Jesus, så landar jag ju i, om jag nu får läsa mig själv, i följande slutsats: Paulus tycks medvetet vilja behålla distinktionen mellan fader och sonen, vilket gör det tveksamt om Paulus vid något tillfälle dristar sig till att säga Jesus är Gud.
Och däremot, hade du stannat där,
ja,
så hade nog många sagt, åh, det här blir ganska jobbigt nu.
Ja,
men
däremot, för att citera mig själv, och som vi särskilt noterat i Paulus användning av termen Herren Kyrios, är han i praktiken så nära man kan komma en sådan bekännelse utan att uttryckligen säga så. Och här uppfattar jag ju Paulus som en del i den teologi som växer fram kring Jesus Kristus och som mynnar ut i den johanneiska teologin och i kyrkans teologi på 100-300-talet, att Jesus är Gud, att Paulus bidrar till det.
Mm.
Men man får, jag tycker att man bör se upp att självklart göra Paulus till en bekännare av den johanneiska teologin. Utan man kan se att det finns en viss, du kan kalla det utveckling eller en viss progression. Jag tror att allt finns där från början, men det tar tid innan det liksom utvecklats. Fröet finns där hos Jesus, men det växer fram i kyrkan så småningom.
Så alla visste inte allt från början? Eller hade inte formulerat allt från början?
Nej, det tror inte jag.
Nej.
Och kyrkan spred ju sig i ett ganska stort geografiskt område, och jag är inte övertygad om att det såg exakt likadant ut i den kristna bekännelsen överallt. Och så småningom märker vi att man har behov i slutet av det första året att skapa en kristen ortodoxi, en kristen renlighet. Ja, det ser lite spretigt ut, och man har behov, och det märker vi inte minst på de senare nytestamentliga texterna, man har behov att avgränsa sig från grupper som inte får vara med längre.
Ja.
De kallas för antikrister eller falska lärare. Människor som inte tror och lever rätt.
Mm.
Det behovet finns inte så tydligt på 50-talet som det finns på 100-talet. Det är väldigt tydligt i kyrkans historia. Man behöver forma, vad är det vi egentligen tror på? Och Paulus brev skrivs ju på 50- och 60-talet, framförallt 50-talet, men i en ganska tidig process av den kristna trons framväxt. Den är väldigt dynamisk, han bidrar ju till det själv. Även om jag, min uppfattning, det skriver jag ut i kapitlet, att jag tror att vi gör Paulus mer framgångsrik än vad han i själva verket var. Och det är också liksom att reta lite grann. Men Paulus var i minoritet i stor del av sitt liv. Han lyckades och komma till nya sammanhang och förkunna där, men i många av hans viktiga texter, Galaterbrevet, Andra Korinthierbrevet, Timoteusbreven, han är i minoritet. Han håller på att tappa greppet. I Galaterbrevet är han själv, där har Petrus och till och med hans närmaste medarbetare Barnabas övergett honom. Och Galaterbrevet är ju lite av kärnan i, alltså Luther skulle säga att det är Nya Testamentets viktigaste texter. Mm. Men vi måste vara medvetna om att det är en text på marginalen när den skrevs, ja, av en i minoritet som håller på att förlora greppet om det här. Och det försöker jag ju visa i ett kapitel i boken som heter Hur kom det sig att Paulus fick ett så stort inflytande, att det var ju först några årtionde efter hans död som man började ta Paulus till hjälp. Mm. När kyrkan allt mer kom att bestå av icke-judar, det är då de paulinska texterna, ja, blev allt viktigare. Jag tror att han var i minoritet i mycket på 50- och 60-talet. Mm. Även om han också lyckades sprida evangeliet väl. Men jag skulle nog vilja hävda att Paulus var inte så framgångsrik under sin egen livstid som vi vill ju hävda. Mm. Utan han blev det mer, alltså på 90-100-talet, då man började använda hans texter mer och mer. Men han är ju fortfarande omdiskuterad. Men där när kyrkan kommer att bestå av allt fler icke-judar som de paulinska texterna blir väldigt viktiga.
Mm. I det här kapitlet som vi pratar om just nu så har du en så befriande mening. Det blev dubbla utropstecken i min marginal. Och det är när du diskuterar just en av de här verserna då, där eventuellt ett av två tillfällen då Paulus kanske kallar Jesus för Gud, och det är Romarbrevet 9:4-5. Och då leker du lite med hur det skulle kunna översättas, och man kan göra det beroende på var man placerar olika skiljetecken, så kan man få lite olika betydelser av de där verserna, och det där måste man ju göra ett val som översättare, när man, det vet du ju mycket väl. Och så avslutar du hela det resonemanget med att säga att det är naturligtvis inte helt uteslutet att Paulus medvetet formulerat en text som är öppen för en läsning åt båda håll. Alltså att han medvetet placerar in den här möjligheten då. Men så avslutar du med, frågan är dock om Paulus ville vara så klurig. Och det där tyckte jag var så befriande att se i en bok om bibeltolkning, som det här ändå handlar om, just den här delen. För många gånger så tycker jag att vi nästan tillmäter bibeltexten, ja men helighet såklart, men där varje mening är så klurig, är så genomtänkt att den kan att varje mening kan vålla en volym i en bokhylla om någonting. Och jag tyckte det var befriande att se just den, ja men han kanske inte var så klurig, det kanske inte var medvetet att han hade alla dessa olika saker i huvudet när han skrev det. Vad tänker du själv som både bibelöversättare och tolkare när du sitter och vänder och vrider på de här absoluta nyckeltexterna? Hur ofta faller du tillbaka på det här? Ja, men var det egentligen så att han tänkte allt det här?
Ja, nej, men det där är ju jätteknepigt. Alltså, mycket av vår, till exempel de här problemen jag diskuterar i just det här kapitlet har att göra med att den grekiska texten har ju inga komma, inga punkter, inga frågetecken eller utropstecken, utan alla de där lästecknen är ju ditsatta i efterhand. Och den grekiska texten hade ju inte ens mellanrum mellan ord, vilket gör att det är svåra texter. Alltså, när ska vi skilja på orden? När ska vi ha en punkt och komma och så vidare? Och det här är ju ett problem inom bibelöversättningen och bibeltolkningen naturligtvis. Och här kan man ställa... Alltså en annan sak, vi sitter ju och läser de här texterna och studerar dem. De här texterna var ju tänkta att läsas högt.
Ja, precis.
Vilket också man behöver reflektera över. Vi sitter och penetrerar och analyserar varenda litet ord och kommatecken och sådär. Medans text som ska höras, hur hörde man? Och det är ju en gren inom bibelforskningen där man vill uppmärksamma texterna som muntliga hörda texter. Mm. Hur man skulle läsa texterna och så vidare. Och det är väldigt intressant därför att det flyttar fokus lite grann från det här detaljplanet till mer där helhetsintryck av när man läser och uppfattar saker. Så att det är klart att mycket av det vi sysslar med inom bibelöversättning och bibeltolkning blir ju små detaljer som Paulus kanske sitter och ler åt. Jag menar ingenting med det här. Oj, det hade jag ingen aning om. Kan det tolkas så?
Ja, just det.
Men det där får vi leva med.
Det får vi leva med,
det, så är det. Det är lite tjusningen av bibeltolkning.
Mm. Jag skulle rekommendera många att ta upp den här boken och som du skriver i inledningen, man behöver inte läsa den rakt igenom. Man kan hoppa lite mellan kapitlen, även om du ganska ofta i kapitlen säger, som jag sa i kapitel 2 eller 3 eller så. Och jag skulle också rekommendera att börjar du läsa den, så läs klart kapitlen. För att många gånger så, framförallt om man inte är van att läsa problematiserande text eller då kritisk text i den mening vi vill säga här, så kan man ju vara ganska stött halvvägs in i kapitlet. Och det kan vara lite tufft att fundera på tills man på något sätt landar i var kapitlet tar vägen. Så det är bara en allmän rekommendation till dig som sitter och funderar på om du ska våga läsa eller inte. Om du läser hela kapitlen så blir det mycket, mycket lättare. Vi ska gå in för landning här. Tänkte jag, vi ska ju inte gå igenom allt som finns i boken. Det är många intressanta kapitel och nu har vi lämnat kanske de mest spetsiga frågorna som folk är nyfikna på vad du tycker om. Så det får man ju ta upp boken och läsa vad Paulus hade mot kvinnor och om han var sexualfientlig eller inte till exempel. Två ganska bra kapitel vill jag säga som har hunnit läsa dem. Som avslutning så tänkte jag att du skulle dels fundera på om det är någonting som du skulle ha sagt, för att ibland är det saker som hänger i luften så här efter ett samtal, eller någonting om boken eller processen eller till läsaren som du skulle vilja nämna.
Nej, inte direkt. För dig som är intresserad utav bibelforskning av Paulus teologi, Paulus budskap, så vill jag naturligtvis anbefalla boken till ett sätt att sätta sig in i de stora frågorna som diskuteras. Men jag vill också säga att det återigen som är sagt här, att det här är ju ett sätt där jag försöker skriva ut mig själv och var jag står, och jag vill med den här boken bjuda in till reflektion, till samtal och till dialog. Jag är övertygad om att en del kommer inte tycka om det jag säger om vissa saker. Men jag är inte till för att smeka medhårs. Samtidigt så tror jag att och det är min förhoppning och bön, att jag också ska kunna hjälpa kristna att reflektera och föra goda teologiska samtal kring bibeltexterna.
Och få en tryggare tro.
Ja, det är ju min förhoppning ytterst. Ja. Alltså, jag går ju inte från Paulus som är liksom så här, säga, men han var knepig, han var hopplös och förstår och så vidare. Utan den som läser den här boken får ju ett ganska sympatiskt Paulus porträtt. Risken med en sån här bok är ju att man kan uppfatta att jag vill ta Paulus i försvar. Det gör jag dock inte rakt in. Jag säger vid ett antal tillfällen att jag inte kan försvara att Paulus kan få tala för sig själv här. Det jag tycker att han är svår, och jag säger vid några tillfällen att jag inte förstår eller att jag inte kan reda ut allt. Och så, men jag gör ett försök. Det är därför jag skriver 18 försök till svar. Det är ingen idé att skriva en bok och bara väcka frågan. Om man nu inte försöker att reflektera kring den. Men jag som helhet så är jag ju en läsare som är mer berörd än störd utav Paulus. Och det kommer läsarna att märka, att Paulus som person och teolog har ju betytt enormt mycket för mig personligen, men också för att förstå teologin. Så att vill du läsa den här boken, gör det, och min förhoppning är att den ska stimulera till, till reflektion, tanke och till fördjupning i tron.
Jag tänkte också som avslutningsvis här ger dig möjlighet. Det är klart att om man läser som student här på skolan så möter man ju på det på olika sätt. Men om man inte läser här på skolan eller sådär, vad har ni här på skolan att erbjuda för den som ändå får smak på att fördjupa sig kopplat till skolans undervisning och så?
Här på skolan här har ju vi en mängd olika kurser, allt ifrån en helgkurs till 4 års teologiskt program. Så att för dig som är intresserad av teologi så uppmuntrar jag dig att titta på vår hemsida altutbildning.se. Men vi har till exempel lördagskurser som går både höst- och vårtermin, gamla och nya testamentet, det handlar om ledarskap och det handlar om integrationsfrågor. Man kan välja olika kurser. Det är det enklaste sättet att börja läsa. Sen vill man komma hit och läsa så finns ju det allt ifrån 1 års teologiskt program till ett 4 år teologiskt program med mer ledar och pastorsinriktning. Så att det finns kort och gott många vägar in för den som vill läsa teologi. Men du är varmt välkommen att kontakta skolan för att läsa mer. Och som sagt, altutbildning.se, där kan du hitta mer information om våra olika program och kurser.
Sista frågan ut då. På framsidan av boken så har vi Paulus själv. Antar jag, är tanken. Hur väl känner du igen dig med det porträttet, tycker du? Känns det som att så här ser du framför dig Paulus sitta? Jag misstänker att det kanske är, det skulle vara mot slutet av hans liv. Någonstans har ni valt bilden.
Ja, nej, men det här är en av mina favoritbilder utav Paulus. Den är målad av Rembrandt 1627. Han var 21 år gammal, Rembrandt, när han målade den här tavlan. Han gjorde ett senare Paulus-porträtt mot slutet av sitt liv som jag inte alls tycker fångar Paulus så väl. Den här bilden är en klassisk bild utav Paulus där han sitter i fängelse. Han sitter i husarrest och han sitter med texter i sitt knä och den här bilden inbjuder verkligen till en slags reflektion över vad tänker han på?
Mm.
Är han förvirrad? Är han förundrad? Är han vad är han? Är han trött? Vad har han i sitt huvud egentligen? Den här Paulus sinnesstämning i den här porträttet är öppet för tolkning. Eller öppen för tolkning. Och därför jag gillar den här bilden.
Mm.
Det är den gamla ärrade Paulus. Kanske ensam. Övergiven. Som han ger uttryck för i flera av sina brev. Väldigt fundersam, men det är också en varm Paulus som vi möter i bilden som är för mig älskvärd. Men som sagt, bilden är öppen för tolkning. Mm. Vad tänkte du på när du såg det?
Nej, jag mest blev nyfiken på valet för att omslaget är ofta väldigt viktigt för författaren.
Ja, ja. Vi plockar fram vi hade 5-6 olika bilder av Paulus och den här bilden var ju min favorit från början. Men hon som gjorde omslagen hade en annan bild av en mer förkunnande, nästan för mig lite bombastisk Paulus liksom, som står med näven i skyn och förkunnar en auktoritet. Och det, så kan man också uppfatta Paulus självklart.
Mm.
Men jag ville hellre ha den här bilden av Paulus som är mer öppen för vem var han egentligen.
Mm. Roligt. Då tackar vi dig.
Tack för att jag fick vara med.
delvis för att du varit här, men framförallt kanske för att du har gett oss mycket att fundera på. Och jag hoppas att du som lyssnare blir sugen på att läsa boken och reflektera kring Paulus och kring Bibeln i stort. Vi har som sagt tagit igång en ny säsong här på Bibeln Idags podcast och spelar in ett antal avsnitt på rad här som kommer att börja släppas nu under augusti och september månad. Har du förslag på gäster eller önskemål om frågor vi skulle ta upp så är du alltid varmt välkommen att höra av dig. Enklast är att skicka ett mejl till olof.brant@bibelnidag.org. Så ska vi se vad vi kan göra. Vi har några önskemål som vi håller på att försöka få fram talare till. Det är inte alltid gästerna vill vara gäster och det är inte alltid det lätt att hitta någon att tala om det som folk vill att man ska prata om heller. Men vi gör så gott vi kan och stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen.